Tack för din gåva.
Niklas hänvisade till förra söndagens predikan. Och alla predikningar ligger ute på vår hemsida och lyssna på efteråt. Eller på Spotify hittar du dem också. Och bara uppmuntra dig att lyssna på förkunnelsen. Inte bara härifrån utan från andra ställen också. Det finns ju hur mycket som helst att lyssna på. Och det i sin tur kan ju bli ett problem. Vad ska jag då lyssna på och inte? Hur sorterar man i allt det här? Ja, det är ju jättesvårt. Ett enkelt råd som jag brukar ge när någon frågar mig så här: men Jörgen, vilka predikanter ska jag lyssna på? Vilken undervisning ska jag lyssna på? För allt är ju inte bra. Jag menar inte att allt är jättebra härifrån heller. Men det finns ju nivåer av om liksom, hur snett man träffar. Då brukar jag säga så här: lyssna på dem som är församlingspastorer, som predikar i en kyrka för sin kyrka. För då filtreras en del, för det finns väldigt många lite självutnämnda profeter, predikanter och apostlar. Och man sitter där hemma i sin kammare och man kan säga allt möjligt. Men när jag står inför min kyrka söndag efter söndag så filtreras en del. Det blir inte riktigt lika... jag tror man hamnar oftast inte riktigt lika snett. Men när man sitter på sin egen kammare bara och filurar och sen så delar det här så kan man hamna lite skevt. Så bara ett enkelt tips. Vilka ska jag lyssna på och inte? Ja, men välj de som står inför sin församling vecka efter vecka, så tror jag att du kommer bli uppmuntrad mer. Yes, det var ett gratis tips du fick med dig idag. Och då från förra söndagen, jag vill också backa tillbaka den, så läste vi den här bibeltexten från Uppenbarelseboken 22. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Den här texten säger någonting om Gud, hans egenskaper, hans hjärta, hans inbjudan att Gud söker dig och mig alltid. Gud är en inbjudande Gud, ja, till och med en uppsökande Gud. Gud liksom kallar på oss, vart är du någonstans Jörgen? Kom till mig. Och att han vill liksom ha en nära relation, han frågar efter oss. Och sen så har han levande vatten att ge. Han har att ge, och det han har att ge är någonting gott för oss. Så Gud är god och Gud frågar efter oss. Det lär vi oss från det här. Sen säger den här texten också någonting om vår del i det hela. Nämligen den som vill och den som törstar. Att det finns någonting från min sida in i det här. Det är inte att Gud bara går och hämtar mig lite motvilligt. Kom nu Jörgen så ska jag liksom mata dig med livets vatten. Nej, utan han säger kom. Här finns det. Och från mitt håll så finns det ett jag vill, jag törstar, jag söker mig. Så det finns min del i detta också. Ett samarbete där. Och det här ser vi gång på gång. Eller på så sätt genom hela bibeltexten. En Gud som frågar, kallar, ropar, visar sin godhet och bjuder in oss till sig. Och frågar efter människans respons, människans gensvar hela tiden. Och vi ska stanna lite grann vid den här dubbelheten idag också. Och vi ska läsa om två under som Jesus gör, Matteus evangeliet. Och framförallt bara någonting kort om vad liksom, det Jesus säger om själva undren. Vi ska inte stanna så mycket vid själva händelserna som sådana, utan vad Jesus säger. Vi börjar i Matteus kapitel 8, vers 5 och framåt. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och så hoppar vi några verser och så kommer vi ner till vers 13 där. säger Jesus. Till officeren sa Jesus, gå. Så som du trott ska det ske för dig. I samma stund blev hans tjänare frisk. Så som du trott ska det ske för dig. Vi går fram ett kapitel till kapitel 9. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Jesus vände sig om och såg på henne och han sa, var lugn min dotter. Din tro har frälst dig. Och från den stunden var kvinnan frisk. Vi skulle kunna stanna ganska länge, tänker jag, vid en fråga som växte, åtminstone växte i mig. Jag vet inte om den gör det i dig. Men de här två raderna, så som du trott ska det ske för dig. Och din tro har frälst dig, eller din tro har helat dig, eller din tro har räddat dig. Det kan översättas på olika sätt, det ordet. Alltså trons betydelse för helande. Trons betydelse för att undret ska ske. Och det här är ju bara ett par ställen. Det finns flera liknande ord genom evangelierna där liksom vi ser samma. Och jag tänker att alltså jag tycker inte att det här är enkelt. Jag vet inte om du tycker det, då kan du få berätta för mig hur det ligger till. Jag tycker inte att Bibeln gör det enkelt heller. För ibland så verkar det som att tron finns hos den som är sjuk. Som har behovet. Andra tillfällen så verkar det handla om tron hos liksom människor omkring. Vid ett tillfälle står att Jesus kunde inte göra några under i den stan för de trodde inte. Eller en som blev botad så säger Jesus, gå inte ens in i staden som var full av otro. Man säger, va? Hur sitter det här ihop? Och Jesus säger till lärjungarna, jag har gett er all makt, gå därför ut. Och lärjungarna går ut och de botar de sjuka. Men vid tillfälle så kommer de till en ung pojke och där kunde de inte hela honom. Alltså där på något sätt räckte inte deras tro till. Så där verkar tron sitta hos den som ber för den sjuke. Om du tycker det här är enkelt, kära vän, kom och berätta för mig hur allting sitter ihop. Så, men hur, tänk så här, okej, tro verkar spela stor roll. Men vart den här tron finns, det verkar skifta och hur den ser ut. Men på något sätt så är tro inblandat för att undret ska ske. Tro är inblandat för att Guds kraft på ett sätt ska förlösas. I de här två situationerna så då fanns det ju det fanns ett behov. Det fanns sjukdom, nöd på olika sätt. Och det fanns den här tanken på att Jesus kan hjälpa. Jesus kan göra någonting. En förhoppning om att Jesus kunde göra något. Tänk man så, okej, det är vad tro är för något. De trodde ju att Jesus kunde hjälpa, eller hur? Men det är ju bara halva sanningen. För det stannar ju inte där. Här är behovet. Och här finns förhoppningen att Jesus kunde göra någonting. Men det stannar ju inte där. Om den här officeren som hade sin sjuke tjänare, han har behovet här, sin sjuka tjänare. Och så tänker han så här, ja den där Jesus verkar kunna göra grejer. Så hade det inte hänt någonting. Den sjuka kvinnan, jag har min sjukdom, mina problem. Jag har hört talas om Jesus. Han kan säkert göra någonting. Så hade det inte hänt någonting. Om inte, vad då? De hade gått till Jesus. Så tro, det är inte bara förhoppningen. Nästa bild, Daniel. Tro är inte bara förhoppningen om att Jesus kan hjälpa. Utan tro är mitt handlande utifrån den förhoppningen. För de hade ju en förhoppning. Yes, min sjukdom. Jesus kan nog göra någonting. Händer någonting? Nej, inte förrän jag går till Jesus och ber honom. Inte förrän hon tog sig fram och rörde vid tofsen på hans mantel. Så tro, det är inte bara förhoppningen. Men Jesus kan nog göra någonting, utan att liksom mitt agerande utifrån den förhoppningen. De gick ju till, de tog sig besväret, de liksom energin som gick åt för att sträcka sig mot det här som de hoppades på. Jakobsbrevet, ganska sent i Nya testamentet, är ju fullt av det här. Där Jakob säger till och med så här att tro i sig är död. Alltså om det bara stannar vid tron sen, den gör ingenting. Tro utan handling, tro utan gärning, det är någonting dött. Det saknas någonting. Utan det är mitt agerande på min förhoppning, på min övertygelse, på min tro som gör skillnad. Han säger till och med så här: du tror att Gud är en. Ja, det gör du rätt i. Det gör de onda andarna också, och de bävar, säger han. Så de onda andarna, de står ju på en sätt på samma fläck där. Yes, vi vet att Jesus kan göra någonting. Vi vet vem han är. Och de bävar. Så de onda andarna, menar Jakob, de har också på ett sätt en tro. Officeren och kvinnan, ingenting hade hänt och de hade trott att Jesus kunde hjälpa, men inte agerade. Tog ett steg utifrån den förhoppningen. Att de gick till honom och bad om det. För tro, det är inte bara förhoppningen att Jesus kan hjälpa, utan mitt handlande, mitt agerande utifrån den förhoppningen. Hebreerbrevet 11. Det är ett sånt här favoritkapitel för många människor. Ibland i en del biblar har det stått så här, trons hjältar som överskrift. Jag tror i nyare översättningar så står det nog allt oftare trons människor eller exempel på tro. Och jag tycker att det är lite bättre, för så fort det står hjältar, liksom trons hjältar, då känner man bara så här, ja, det handlar ju inte om mig i alla fall. Eller det kanske är några av er som tittar sig i spegeln varje morgon och bara, här är jag, en hjälte, trons hjälte, det är jag. Är det någon som säger det till sig själv? Inte så ofta. Men en människa är jag som tror, ja, trons människa, okej, då har det med mig att göra. Och där beskrivs ett antal människor som var då. De trodde på Gud och agerade utifrån det. De trodde någonstans att Gud har talat, Gud har visat någonting, Gud har pekat. Och då står det att i tro byggde, i tro gick, i tro talade, i tro höll de fast. I tro så följer alltid någonting på den där tron, på den där förhoppningen. Och mitt bland de här verserna i det här kapitlet, i vers 6, så står det så här att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Att det finns någonting från Gud som han ger, och jag kommer till honom. Jag tror inte bara att han finns, ja, det finns en Gud, utan jag kommer till honom och han har någonting för mig som jag sträcker mig efter. Så länge jag tror på avstånd så är det ganska enkelt. Ja, jag tror att Gud kan göra det. Jag tror att Gud kan göra det. Jag tror att Gud kan göra det. Men för så fort jag agerar utifrån min tro så finns ju risken att jag blir besviken. Tänk om det inte händer. Tror jag att Gud kan hela en som är sjuk? Svar ja. Har kyrkan på ett sätt trott det genom alla tider? Ja. I det stora. Och ändå så är det ganska många som har bett för sjuka utan att det har hänt någonting. Så att om jag ber, Niklas, han har ont i knät, säger vi. Och så kommer Niklas till mig och säger, Jörgen, jag har så ont i knät. Kan du be till Gud för mig så att han helar mig? Ja, det kan jag göra. Och så ber jag för Niklas. Och så händer ingenting. Asch då. Då blev det ju lite jobbigt. Kanske. I Hebreerbrevet 11 står om Noa. I tro byggde Noa en ark. Tänk om det aldrig hade regnat. Då hade han stått där med en ganska stor lekstuga till sina barn. Va, Noa, det bidde ingenting. Nej, jag hörde visst fel. Lite jobbigt att komma nästa gång och säga att men nu har Gud sagt jag ska bygga en flotte. Ja, du har ju virke i alla fall. Det är bara att ta ner den där lekstugan. Eller David. Hjälten David mot Goliat. Han blir fylld av tro. Soldatarmen, de backar undan från Goliat. Och David bara, aj, jag tar mina 5 stenar och min lilla slunga och går mot jätten Goliat. Jag kommer emot dig i Herrens namn, säger David frimodigt och tar sin slunga. Och så missar han första stenen. Och han har 5 chanser på sig. Tänk om han hade missat 5 gånger. Har du tänkt på det någon gång? Det har du säkert inte tänkt på. Vad hade hänt då? Då står han där med sin lilla läderslunga och det är tomt på stenar i handen. Och så kommer en 3-meters Goliat med ett svärd som är 2 meter långt och gör pytt i panna av David. Alltså, när vi går i tro så finns ju risken. Vi utsätter oss för på något sätt besvikelse. Tänk om inget händer. Svar ja. Det gör du. Förra söndagen sa jag så här, och jag vill påminna dig om det även den här gången. Runt Jesus så läser vi aldrig om besvikna människor. Vi blir besvikna på oss själva. Vi blir besvikna på människor omkring oss. Vi kan bli besviken på kyrkan som också bara är människor. Vi kan bli besvikna på en pastor som också bara är en människa. Vi kan bli besvikna på allt möjligt. Men när du läser evangelierna, du ser inga besvikna människor runt Jesus. Han säger så här i Johannes 6. Att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Och i Jesaja 42 läser vi att ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Att den som på, kan man säga, darrande ben närmar sig Jesus i tro. Herre, gör det här nu. Kan du göra det här? Hur ska det gå annars? Jesus är god, han är trofast, han är stor. Han frågar efter tro. Han lönar tro. Jag vill säga till dig då att du kommer aldrig bli besviken på Jesus på det sättet. Kommer vi alltid få det vi tror? Nej, det kommer vi inte. För vi kan inte rätt förstå Guds vilja alltid. Vi förstår inte hans timing, vi förstår inte hans vägar. Så jag säger inte att du alltid kommer få det du tror att du ska få och sen agerar på. Nej, det säger jag inte. Men jag säger att vi läser aldrig om besvikna människor runt Jesus. Och om tro på Jesus inte bara är förhoppningen att han kan hjälpa, förhoppningen att han kan göra något, utan mitt handlande, mitt agerande utifrån den förhoppningen. Vad finns det för steg i tro som du kan ta, min vän, där du står idag? Du kanske är här som inte har bestämt dig riktigt om den där Jesus. Ja, du är här så att det finns ju någonting i dig som lockar och drar och du funderar. Och kanske finns det också till och med, jag tror nog att Jesus kan vara den som kan göra någonting i mitt liv som är stort och viktigt som jag behöver. Men stanna inte där, utan ta det steget och gå till honom och säg: Jesus, jag kommer till dig. Jag behöver dig. Förlåt mig. Men tänk om han inte finns där då? Ja, risken att bli besviken på något sätt finns ju där. Tänk om han inte finns. Men det finns ganska många människor här i det här rummet som säger annat, som säger: jo då, det är lugnt, han tar emot dig. Men det är ett steg i tro. Finns du, Jesus? Jag vill komma till dig. Jag sträcker mig mot dig. Jag agerar. Du kanske finns här som behöver bekänna din tro på din arbetsplats, på din skola, i någon gemenskap där du finns, där de inte riktigt vet, tror du, att du är kristen. För du har aldrig bekänt din tro. Du har aldrig satt ord på den. Ja, men hur ska det då gå om de får veta att jag är kristen? Ja, precis. Hur ska det då gå? Det vet du ju inte. Nej, det är ett steg lite grann ut i det okända. Tänk om det blir jobbigt. Ja, det kanske det blir. Men det finns inga besvikna människor runt Jesus. Han kommer vara med dig. Det kanske är att du ska bjuda in en människa till en gudstjänst. Bjuda in till en alfakurs. Att det blir ditt sätt att bekänna din tro. Ja, men om jag bjuder med en människa och de säger: är du dum i huvudet? Aldrig i livet att jag går dit. Ja, det kanske de säger. Men du, de skulle ju också kunna säga: ja, vad roligt. Kommer gärna. Och det kan ju vara så att om man råkar följa med till kyrkan en gång, så händer det något. Eller hur, Mattias? Vart tog du vägen? Nu försvann han ut och lagade mat här istället. Att våga ta det steget. Men jag vet ju inte vad som ska hända. Nej, det vet du inte. Men Hebreerbrevet läste vi att Gud lönar dem som söker honom. Det är när vi agerar på vår förhoppning som någonting verkar hända i det himmelska. Då börjar lamporna och gå igång där uppe och bara: upp, hallå, hallå, här har vi en människa som sträcker sig efter det de inte riktigt vet kan. Hur ska det gå till? Här behöver någon människa Gud, och de liksom erkänner det. Och så går lamporna igång och så bara: nu ska vi agera. Och så gör Gud någonting. Du kanske ska, det är någonting som du liksom brinner för, som du ska kliva in i den här kyrkan. Var med liksom och dra och lägga lite energi och kraft i. Men hur ska jag hinna det här? Hur ska det gå här? Ja, jag vet inte. Kan det bli jobbigt? Jajamän. Men ibland är det som att Gud ger kraften vi behöver när vi börjar gå. Det finns ett ord som säger att Gud leder oss när vi går bedjande fram. Men ibland är det som att vi vill ju sitta ner. Gud, ge mig färdplanen nu. Jag ser den inte. Jag känner inte att jag får kraften heller. Jag sitter ett tag till. Tills jag vet färdplanen och tills jag får kraften. Men det här är inte att tro. Utan tro är: Gud, jag vill gå med dig. Jag vet inte, men jag tror att jag ska börja gå åt det hållet. Så gjorde Abraham. Han visste inte vart han skulle gå. Men han skulle börja gå åt ett visst håll. Herre, jag börjar gå hitåt. Jag vet inte om jag hittar rätt. Jag vet inte om jag orkar. Men nu får du ge färdplanen. Och nu får du ge kraften. Och när vi börjar gå så kommer han ge oss färdplan. Och han kommer att ge oss kraften. Tro, det är att handla utifrån mina förhoppningar. Som sagt, det kan vara engagemanget här i kyrkan. Det kan vara här, men nu börja ge ditt tionde. Vi tog upp en kollekt här tidigare. Tionde givandet brukar jag predika om emellanåt. Att ge 10% av sin inkomst till Guds rike. Ja, men hur ska det gå till? Det här blir ju mycket pengar. Ja, det blir mycket pengar. Och så läser vi Guds ord att Gud säger: pröva mig nu i detta. Så det är inte förrän jag börjar att ge mitt tionde som jag kommer se om Gud är trofast eller inte. Det kommer jag aldrig lära mig innan, utan jag kommer lära mig det när jag gör, när jag går, när jag ger. Det är att leva i tro. Det kan vara en sån enkel sak som att här i slutet på gudstjänsten så kommer vi bjuda in till förbön som vi alltid gör. Och för en del av oss är det jätteenkelt, och för en del av oss är det här jättesvårt. Varför? För att då visar jag för andra människor att jag har ett behov. Och det är lite jobbigt. Men om vi frågar så här, vi tar en handuppräckning. Är det någon här inne som har något behov? Hand upp. Ja, yeah. Och så tittar du runt. Alla händer var uppe. Och så tänker jag så här: kan Gud göra någonting åt mitt liv? Ja, troligtvis. Okej, okay, då finns ett behov. Det finns en tanke om att Gud kan göra någonting. Och när jag säger till en annan människa: jag reser mig från min plats, jag söker upp en förebeder, så går jag, sträcker mig, jag gör någonting. Säger: Gud, jag behöver dig. Så kanske händer det någonting där. Det är inget magiskt som händer här framme. Det är inte så att kraften är här, men sorry för er som sitter där bak. Det är ingen kraft där bak. Det är inte så. Utan det är att det händer någonting i ditt hjärta. Du agerar på tron som finns i ditt liv. Ska vi resa på oss över hela lokalen? Vi kommer fram. Tror du att Gud är god? Ja, det tror jag. Tror du att Gud finns där för dig? Tror du att Gud har någonting mer för dig? Svara på den frågan för dig själv. Tror du att Gud har någonting mer för dig? Och så antingen skakar du på huvudet åt dig själv eller så nickar du för dig själv. Tror du Gud har någonting mer för dig? En del av det som Gud har för dig, det förlöser vi i tro på Gud. Och det är inte bara förhoppningen om att han kan göra, utan när vi agerar på den förhoppningen. Men då kanske du tänker så här: men jag tvivlar ju, jag har tvivel. Ja, vet du, tron är aldrig perfekt. Inte i någons liv, aldrig varit. Den är alltid lite utspädd, den är lite uppblandad i alla människor. I ditt liv och i mitt liv. Det finns en underbar berättelse i Markus 9. Det är en pappa som kommer till Jesus med sin son som är sjuk. Och frågar liksom: Jesus, kan du bota honom? Och Jesus säger: ja, allt är möjligt för den som tror. Då utbrister pappan så här: jag tror! Hjälp min otro! Och då tänker jag, det fångar in oss allihopa. Det är lite tro och det är lite otro. Lite om vartannat blandat. Men vi läser också om att det finns tro som ett senapskorn. Så lite som kan växa till någonting så stort. Jesus är här. Han är god. Han kallar på dig. Tro i ditt liv är inte bara förhoppning, utan att du och jag agerar på den förhoppningen. Herre, nu ber vi dig. Jag ber att vi ska få på sätt en glimt av det du har för oss. Halleluja. Kom över oss, heliga, över hela den här lokalen. Öppna ditt hjärta där du står. Sträck dig mot honom. Sträck dig mot honom. Halleluja. Har du aldrig lyft dina händer som ett tecken till Gud, där du på något sätt öppnar upp och sträcker dig mot honom som ett barn som sträcker sig mot sin far? Gör gärna det. Öppna ditt hjärta för honom. Ni som brukar tjäna som förebedjare, välkomna fram några stycken och ställer det här på en gång. Så är vi bön, vi är stillhet, vi är tillbedjan. Vi sträcker oss mot en himmelsk Gud som är god. Halleluja. Halleluja. Herre, jag tackar dig för allt det goda som du har för oss. Jag tackar dig att du vill föra oss in i saker där som du har förberett. Herre, vi läser om att du har förberett goda gärningar för oss att vandra i. Och vi läser om att du ger kraft när vi går i ditt namn. Herre, vi läser att du lönar tro. När vi sträcker oss, när vi tar det där steget som kanske ibland är väldigt tveksamt, ibland väldigt trosfriskt och övertygat. Men när vi tar det där steget, när vi agerar på förhoppningen att du levande Gud, du finns där. Herre, du som känner oss så väl, utan och innan, varenda en i den här lokalen, du vet vilka utmaningar vi står i. Du vet det som är behov, det som är längtan i våra liv. Om det är i relationer eller om det är i tron eller om det är i sjukdom eller vad det är för något. Du ser det som är behov, som vi längtar efter ett ingripande från himmelens Gud. Jag ber det här om en frimodighet att ta de där stegen, att agera utifrån förhoppningen om att du Jesus vill förändra. Halleluja. Halleluja. Kom över oss, du himmelens Gud. Jesus, Jesus. Jesus. Nu finns det några förebedjare här framme. Jag har sagt, det är inget magiskt, utan det är bara enkla människor som vill be för dig. Så välkommen fram på en gång, så vill vi be för dig. Vi tror att Gud har någonting för dig. Vi tror att det finns någonting i att när du erkänner ditt behov för dig själv och för himmelens värld, att det händer någonting. Jesus Kristus. Så är vi i bön, så är vi i tillbedjan och sträcker oss mot det han har för oss. I Jesu namn. I Jesu namn.